Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, ni märker nu att nu lägger vi ut massa gamla intervjuer här på Tyresöradion. Och för de som är riktigt trogna lyssnare och har lyssnat i många år så vet ni om att vi har haft en väldigt känd person här på Tyresöradion som har varit med i massvis med program. Nämligen författaren Roland Skytt. Han var med tillsammans med Åke Sandin och blev intervjuad i Radio Tuff ett antal gånger. Och han var också med någonting som hette Snuskitörerna kallar de sig. Det var ett gäng killar, gubbar, tjejer som drog snuska historier här på Tyresöradion. De finns att lyssna på om ni går in och söker på vår hemsida. Nu har jag hittat en gammal intervju med Roland Skytt från 1995. Och för er som inte vet vem Roland Skytt var så tänkte jag läsa ur Wikipedia. Fritjof Roland Skytt, född 18 april 1913 i Stockholm, död 10 november 2005 i Tyresö församling, var en svensk författare och limerickkonstruktör. Roland Skytts mor Sipa var rysk judinna som försörjde sig som sömmerska och på kondomförsäljning. Skytts far Fritjof spred socialistlitteratur. Han var bror till författaren Bertil Skytt. Tillsammans med bland annat Åke Sandin var han radiopratare i Tyresö närradio. Så står det på Wikipedia. Ni som vill veta lite mer om Roland vet ju att han gav ut den här Kodispellan. Det är en roman som utgavs 1989. Den blev även film 1993 med bland annat Jesper Salén och Stellan Skarsgård i rollerna. Boken är självbiografisk och handlar om Rolands uppväxt på 1920-talet. Och det handlar ju om framförallt hur hans mor säljer kondomer och hur Roland stjäl dem och gör ballonger och slangbällar av dem. Därför heter det Kodispellan. I det här programmet, alltså som spelades in 1995, då är Roland 83 år. Och då berättar han bland annat om sina böcker men också såna här saker som kan vara intressant för oss Tyresöbor. Varför kallades han för greven av sina grannar? Han berättar om sina jobb som uppfinnare, verktygsmakare. Hur det var i Kumla, det vill säga det som är Trollbäcken idag på 20-talet. Och han berättar också om Skrubba uppfostringsanstalt. Och lite Malmsäter som var fjärdingsman och när han flyttade till Tyresö på 40-talet. Och han drar en och annan historia också. Så här kommer en intervju där Åke Sandin intervjuar Roland Skytt.
Och nu sitter jag hemma på Björkbacken. Men dit har kommit min polare från Trollbäcken Lidvägen, Roland Skytt. Som egentligen brukar vara här och käka surströmming, men det är ju inte säsong riktigt. Du sitter och fikar och röker hälsocigaretter och tänker på gamla minnen. Apropå det förresten, den här Tyresöradion, den har ju betytt lite grann för dig under din senaste karriär.
Jo, ja, naturligtvis. Det var ju du som överhuvudtaget satte igång mig att skriva. Du sa ju åt mig efter en sändning här i Radio Tuff. Så sa du åt mig efter sen jag hade berättat några historier från min barndom. Så sa du, nu går du hem och skriver den där boken som jag har sagt att du ska skriva. Och så gjorde jag det.
Och det blev succéboken Kodispellan som sen filmades och blev Sveriges bästa film 1994.
Kommer inte ihåg precis. Men du förstår inte nog med det, utan amerikanerna köpte filmen av svensk filmindustri och betalade 14 miljoner kronor. Och nu gick den, eller har gått, i 40 stater i Amerika.
Undra på att det står i tidningarna att du är miljonär, Roland Skytt.
Ja, jag kunde ha varit det om, men du, jag har tuff att skicka pengar till och jag har Greenpeace och jag har Amnesty, så att det finns ingenting i madrassen, det lovar jag.
Men dina grannar där borta i Trollbäcken, i trakten kring Lidvägen, några av dem har sagt, innan du blev så här nyberömd genom boken, att de alltid kallade dig för greven. Var det på grund av ett aristokratiskt och miljonärsliknande sätt? Eller vad kommer det sig av?
Ja, men det var för många, många år sedan. Och då var jag förbaskad med inte någon miljonär. Jag var ganska fattig, kan jag berätta. Men jag hade två hundar, två irländska sättrar, såna där röda fågelhundar. Och så hade jag en tyrolerhatt med fjäder i. Och när jag gick ut och vallade de där hundarna så såg ju folk det. Sen hörde jag talas om, någon kom och sa åt mig, jo, runt omkring här, de kallar dig för greven. För att du går så rak och stolt och med dina hundar som går fot hela tiden. Och sen då när jag kom och gick där förbi en sommarstuga och jag hade mina hundar bredvid mig och gick fot, så var det en kille som kom ut ur stugan och så ropade han till mig, hör du, du ska hundarna kopplade. Vad fan säger du, sa jag.
Kaxig.
Ja, naturligtvis.
Rollig kaxig.
Ja, ja. Så sa han, ja du hör vad jag säger, du ska ha hundarna kopplade. Är du inte klok, sa jag. Så fortsatte jag och gick. Och då vände sig den där killen om till sin fru som stod i dörren till stugan. Så sa han, de där rika jävlarna, de tror att de får göra hur de vill.
Du märker vilket intryck du gjorde. Någon har ju trodde till och med att du var general också. Men det lär ju ha berott på att du hade korsett. Är du transvestit? Eller hur var du i yngre dagar, Roller?
Ska jag berätta det också om det där med generalen?
Nej, men vad, hade du korsett?
Ja visst, jag hade ju diskbråck och alltså, var gipsad.
Undrar på man går rakt och militäriskt.
Ja visst, det var nere i Grekland, så sa de charterresenärerna som var tillsammans med mig och min fru. Då sa de att vi har kallat honom för generalen. Ja, men det är därför att han är gipsad. Så.
Kvinnor har en ful ovana att avslöja oss även när vi blir betecknade som någonting jättefint. Hörru du, Roller Schütt. Alla som har läst dina böcker, det är ju många, de vet ju att du växte upp där i, inte i Sibirien, men i Vasastan.
Ja.
Men du har gamla anknytningar till den här trakten. Deporterades du inte som någon otäck ligist och ungdomshuligan till Skrubba i tidiga år?
Det stämmer. Jag var på Skrubba och det var ganska kul. Därför att det var min absoluta premiär här i Trollbäcken. Och det var så att de hade fått reda på, de hade väl varit på Skrubba när vi hade haft lite musikaftnar och sådär. Så var det någon lärarinna som hade varit på Skrubba och hört mig spela fiol. Och så sa hon att, ja, vi ska ha vid avslutningen nu, våravslutningen, så ska vi ha en liten pjäs. Och då är det några sånger där också. Och det är så att... barnen ska vara blommor och sjunga. Ja, och då så bland annat så är det en liten flicka som ska sjunga, hur är det den låter, blå sippan ut i backarna står. Kan inte du komma och spela den? Kan du den? Ja, det är klart jag kan, sa jag. Så att jag var 16 år då när jag gjorde min entré här i Trollbäcken. Det heter Kumla då.
Det var slutet av 20-talet det.
Ja, just det. Och då i den här gamla skolan där jag tror det var en gul träbyggnad, så stod jag bakom kulissen där och spelade. Men
spelar du fiol ja. Ungefär på samma sätt som du sjunger, så kanske det inte är så mycket.
Ja, för närvarande så spelar jag nog ungefär lika rent som jag sjunger.
Har du någon fiol hemma på Luleå?
Naturligtvis. Och när det är fester hemma, nu är min Britta borta sedan 10 år, men när vi hade fester hemma och lite nubben och sådär, då var det alltid någon som sa, nu ska ni spela. Så Britta spelar piano, jag har pianot kvar, ja, och jag spelar fiol.
Men jag har varit närvarande vid vissa fester hemma hos dig, och jag har alltid sluppit till fiolspelande.
Det kan jag vara glad för.
Det var Skrubba det, men sen så kom du hit ganska tidigt, mer stationärt och utan att bli deporterad.
Ja visst, förstår du. Så det är, man kan säga att det är ungefär en, jag har bott i 56 år sedan.
Vänta nu, 56,
ja, 66 någonting, ja det är skitsamma, jag kan inte det där med årtal.
Kring 1940.
Ja okej.
Okay. Men inte har du bott på Lidvägen sedan dess?
Nej, jag hade en sommarstuga på Barnsjövägen. Och i 10 år. Och sen har jag bott här ute i 46 år. Det är alltså 56 år sedan.
I samma barre som du bor nu på Lidvägen?
Nej, där har jag bott i 46 år. Men i sommarstugan bodde jag i 10 år, ja, före det. Barnsjövägen 8.
Jo, men du jobbade inte här. Vad jobbade? Många frågar om den där Roller Schütt. om man alltid har varit en sån här kultursnobb som man har blivit på de senaste åren, författare, fin som fan.
Jo, jag har ju jobbat med första åren av min verksamhet, då jobbade jag på mekaniska verkstäder och jag jobbade på ASEA. Och det sista
på verkstadsgolvet?
På verkstadsgolvet, och sista jobbet var på Sporong. Och jag var, det får jag lov att skryta med, jag var mycket skicklig för jag var verktygsmakare. Jaha. Och det är det skickligaste inom det mekaniska faktiskt. Men där på Sporong så gjorde jag en uppfinning och sedan så hoppade jag från Sporong och den uppfinningen gav stålar och det gav impulsen, inte impulsen men gav möjligheten till nästa uppfinning och nästa uppfinning. Så jag har levt.
Den första uppfinningen, vad var det? Ja, det var förstås ballongen med knopp och kodisbällan, men de mera...
Jo, den uppfinningen jag gjorde när jag var på Sporong, det var ett litet självspännande skruvstycke. Det är bara mekaniska killar som vet vad det är för någonting. Ett skruvstycke måste man ju skruva så här. Men det som jag gjorde, det var självspännande. Så man behöver bara göra en anordning med knät så här. Så spände skruvstycket automatiskt. Mm. Sen blev det mer och mer. Och till slut så blev det en verktygsslipmaskin. Som jag levde på en 15-20 år. Mm. Och tjänade ganska bra. Och då började jag med nästa uppfinning. Det blev en anordning, en stol för ryggskadade och så vidare. Och så vidare och så vidare.
Får jag ställa ett par personliga frågor?
Så personligt som möjligt. Ja.
Det ska vara över naveln, ända uppe i facet på dig.
Ja, helst.
Den där mustaschen som du har skruvat nästan kejsarvillermaktigt uppåt på kanterna.
Käckt uppåt vriden mustasch heter det förr i tiden.
Hur länge har du haft den då? Det ser också lite snabbigt ut.
Ja, den jag har haft ungefär en 10, 15, 20 år och egentligen la jag mig till med den där mustaschen. Bara för att det inte skulle synas att jag snusade. Därför att då syns det inte att jag har en brilla inne.
Överläppen, bucklan på överläppen.
Det gör ju att mustaschen framträder ännu mer.
Är det sant som det sägs att du för att se extra sexig och tilldragande ut och lukta extra förföriskt vaxar denna mustasch med honung?
Ja, visst, förstår. För saken är den att jag, trots att jag är mångmiljonär, säger alla, fast jag inte är det, så är jag lite småsnål. Så jag köpte en tub sån här.
Honung är dyrt.
Ja, vänta ett tag. Nej, för fasingen. Jag köpte en tub hos den här frisören som finns i centrum här. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Han är nästan samma fina årgång som du.
Ja, just det. Mm. Och vi är kenis. Jag köpte en liten tub mustaschvax av honom. Jag fick en tub mustaschvax av honom. Ja, och... så använde jag den där, men sen skulle jag köpa en och det gjorde jag. Och den kostade någonting på 40-50 spänn. Det var en jävla massa pengar. Och som sagt, jag är lite småsnål. Mm. Så jag tänkte, nej, det där kan jag inte hålla på med det där. Och jag käkar mycket honung. Och har honung jämt hemma till mitt te och rostat bröd. Och då tänkte jag, honung. Det är klart, jag tog och provade med honung. Och
flickorna kom springande
och gick alldeles utmärkt, förstår du. Sen var jag i Uppsala. Hela Stockholms nation hade samlat alla nationerna i aulan i Uppsala. Och jag skulle föreläsa om min bok. Och sedan när föreläsningen var slut, och det var ju hej och hej där, och det var mat och dryck och alla var på gasen och du vet, studenter.
Mm.
Och då, i alla fall så efteråt så sa jag, är det någon som har någon fråga? Ja, ja, får man fråga om vad som helst, reste sig en tjej upp och sa. Ja, det får jag. Du får komma med personliga frågor om du vill. Ja, använder du mustaschvax, sa hon. Och det var en snygg tjej.
En akademisk fråga.
Ja, en jävla snygg tjej, förstår du. Och i 20-25 års åldern, ja. Nej, jag använder inte mustaschvax, det är för dyrt. Jag använder honung, sa jag. Ja, nej, det tror jag inte, sa hon. Ja, vill du prova då, sa jag. Så sa, ja, Ja, okej, sa hon. Jag stod ju på ett podie där naturligtvis.
Gick hon upp och bussade det då?
Ja, gud, det kommer fasingen. Du ska ju intervjua mig så ska jag väl prata.
Det är kort.
Kort. Hon kom upp på podiet. Jag bröt ner henne och gav henne en lång, lång, lång kyss, förstår du. Och de applåderade. Ju mer applåderade, desto mer tryckare gav jag. Sen reste hon på sig. Och så slickade hon sig om munnen och så sa hon, det var honung.
Nu är jag så avundsjuk så nu vill jag byta ämne.
Ja.
Jag vill vara elak. Du sa att du gick till frisören. Du behöver ju inte gå till frisören. Du har ju inte mycket där uppe.
Nej.
Liksom, på diamanter växer ju inte värst mycket. Nej. Men på baksidan av din första bok där presenterades du som vicepresident i RFOS.
Ja.
Minns du vad det betyder?
Ja, du föreslog en gång att jag skulle gå med i den där föreningen. Och den föreningen bestod då bara av en person. Och det var presidenten Åke Sandin. Och då fick jag gå med som vicepresident i RFOS. Och det betyder Riksförbundet för ofrivilliga skinheads.
Det är några som har skrivit och frågat om de får gå med. Och trott att vi var mer seriösa än vad vi var i radion den gången. En allvarligare fråga.
Ja.
Du är ju en fåfäng typ. Du kallar det för exhibitionist. Den som nästan fläker ut sig. Det är tur att du inte var flicka. Jag förstår. Man kan ju tänka sig vilka tidningar du skulle ha förekommit då. Men du brukar vända ena kinden till. Inte andra kinden till. Hur kommer det sig? Du har något fel på ögat.
Ja, jo, visst. Jag skulle bli flygare, förstår du. Jag hade tränat på Skarpnäcksfältet med glidflygning och segelflygning och flygning i dubbelkommando. Så jag skulle ta certifikat. Jag skulle hade bestämt mig för att bli flygare.
Mm.
Och en vecka innan jag skulle ta certifikatet, då jobbade jag på ASEA. Då gjorde jag illa mig i ena ögat. Jag körde in ett verktyg i ögat och blev blind på det ögat. Och då var det kört, det blev ju ingen flygcertifikat.
Det blev ingen Biggles eller George Formby utav Roland Schütt.
Nej, nej.
Säg, under de här 46-56 åren i Tyresö då, du måste ju minnas en del. Minns du några såna här Tyresö-original från forna tider?
Ja,
nej. Harry Appelgren har Ulla-Carina Sellgren berättat om, och du har berättat om honom.
Ja, ja.
Vem var det?
Det var en stor, kraftig kille med kraftigt skägg. Och han var lite fel. Han hade varit med om en bilkrock så han var lite fel i huvudet. Och vad heter det när man är glad ena minuten och andra minuten...
Manodepressiv.
Han var manodepressiv. Och jag umgicks med honom därför att han var en jävel rent ut sagt och meta. Han visste var alla abborrar stod någonstans.
Uh-huh.
Så jag blev väldigt kompis med honom.
Var han inte konstnär också?
Nej, nej.
Han var inte det?
Nej, absolut inte. Nej. Nej. Och då i alla fall så vid ett tillfälle... Nu tar jag ett blås här.
Ja, gör du det.
Mm. Vid ett tillfälle så hade de ett par grannar till mig... Hade de bjudit in honom för han skulle få smaka på surströmming. Och han hade aldrig ätit surströmming förut. Vilket du och jag har gjort ganska ofta. Men han hade inte gjort det, så de bjöd honom på surströmming. Och nubbar. Så han var pin i gasen. Och så kom han och gick förbi min grind där.
Bodde han i 80-tal till?
Ja, han bodde inte åt mitt håll utan rakt åt andra hållet egentligen.
Jaha.
Så han kom och gick åt fel håll. Så jag såg honom och han kom och raglade där. Och gick jag ut till grinden och så sa jag åt honom, herre, vad fan ska du ta vägen? Jo, jag är på väg hem, sa han. Ja, men det är inte klokt. Det är åt andra hållet, sa jag. Ja, visst, det är morrigt det här, förstår du, sa han. Jag ska hjälpa dig, sa jag. Jag har bilen här, hoppa in i bilen, sa jag, så ska jag köra dig hem. Och han hoppade in i bilen. Och så när vi hade kört ungefär 50 meter så spydde han. Surströmming och brännvin blandat i sitt och mitt knä och fullt i golvet. på golvet i bilen. Det tog en månad innan jag fick bort den där surströmmingslukten ur bilen. Det var inte roligt inte.
Men den här killen, han beskrivs av flera som ett original, som en ganska... Så en ganska fin människa.
Oj, snäll, snäll, snäll. Och vet du vad han gjorde? När det hade snöat mycket. Och då tog han sin snöskyffel med sig. Och så gick han ner till busshållplatserna. Och skottade snö över busshållplatserna. Jaha. Och vid Skällmacken. Ingen hade bett honom om det. Han var snäll, förstår
du. Samhälleligt och solidariskt engagerad medmänniska.
Absolut, det var en fin person, förstår du. Och så skulle vi ut och fiska. Och så när vi gick i båt, jag hade en båt ute vid Visvas. Och när vi skulle gå i båten så tog han upp ur fickan en brännvinsflaska, en halv liter som fanns då. Och så sa han, nej, 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 ingen brännvin ute på sjön. Och är det så att du ska umgås med mig i fortsättningen så får du sluta och supa. Han söp som fan förut, förstår du.
Mm.
Så får du sluta och supa, kom ihåg det, sa jag. För jag vill vara kompis med dig. Han visste ju var abborrarna stod. Han slutade supa. Jag fick honom att sluta och supa.
För gott?
För nej. Gott.
Menar du det?
Absolut.
Ja, du får gå in i det där Alna-rådet eller vad det heter som försöker bekämpa droger i dagens styrelse. På den tiden då, för 30, 40, 50 år sedan, var glammade, söp, dansade man, eller gjorde man det här utemot, var man tvungen att åka in till den stora otäcka förorten Stockholm?
Det var bra att du frågade det, för det är många som har talat om Tyresö och Trollbäcken här, men ingen som har berättat om just det här.
Vadå?
Det fanns nämligen Kumla folkpark.
Någon slags folkets park?
Ja, visst, och den låg ungefär mitt i allén, vad heter den?
Kumla allé.
Kumla allé. Där låg Kumla folkpark.
Du menar mitt
på
mot,
höger sida.
Mitt emot alléplan, det som idag kallas för
Trollbäcken
centrum och
ja, längre ner, ja. Mitt emellan centrum och herrgården
och där,
kan man säga.
Och du där och här,
på höger sida.
Svängde dina lurviga ben det kan, och honungs, det... så att din honungsvaxade mustasch fladdrade, Rola Skydd.
Då fanns inte någon mustasch, nej, nej. Men där var det, och där dansades och där söps det mycket och där slogs.
Alltså.
Och där fanns bland annat sheriffen, som jag kallar honom, Malmsäter. Det är många som har berättat om Trollbäcken, men Malmsäter har de inte berättat
jo,
så mycket om.
Fjärdingsman Malmsäter,
ja.
Som du kallar för sheriffen.
Sheriffen,
du minns honom alltså?
Snälla du, jag minns om han, när han jagade biltjuvar så åkte han efter dem och så sköt han på bakdäcken på dem.
Är det någonting jag sett i amerikanska actionfilmer?
Det här är sant, förstår du. Men Malmsäter, jag var inne hos honom, och för jag brukar gå in och morsa på honom, så kom jag in en dag till honom, så vad helvete, vad du ser arg ut. Jag är så jävla arg, sa han. Ja, vad då då, sa jag. Jo, jag var ute på gamla Tyresö och jag var där i ett ärende, och så kom jag in i en familj där, och då var det en liten nyfödd unge där som naturligtvis hade barnbidrag, och han svor lika mycket som jag. Och så sa han, du kan ge dig fan på att mamman till den ungen hade också barnbidrag.
Fanns alltså tonårsmammor redan på den gamla goda tiden.
Stämmer.
Någon fler då? Det var någon, vad heter han då? Någon...
Schambert Läkare.
Ja, vi har pratat om Arne Tallberg tidigare här på Slingan. Det var hans dotter Gunilla Melin som berättade om sin far lite grann. Men Schambert, ja, har jag också hört nämnas.
Det var läkaren i Tyresö som alla ansåg var en jädra kvackare.
Alltså.
Men ja, absolut. Alla sa, ja, Schambert, han var egentligen tandläkare från början. Men jag gick till Schambert, eller jag kan nästan säga att jag kröp till Schambert en gång när jag hade ett riktigt jädra ryggskott.
Mm.
Och så kom jag in till honom och så sa han, ja, det här ska jag fixa. Och jag fick en spruta.
Mm.
Och jag gick hem ungefär som den där generalen jag pratade om förut. Mm. Så gick jag hem. Ja, sen dröjde det några månader, så hade jag ett sån här ryggskott igen. Och så kom jag dit. Och saken var den att den sprutan han gav mig, det var morfin.
Oh, ja.
Ja, visst. Så jag hade ryggskott lite, jag hade egentligen diskbråck.
Så du blev nästan morfinist på kuppen?
Ja, jag gick till honom och fick en spruta. Jag kröp till honom och fick en spruta och så gick jag hem.
Mm.
Men sedan vid ett tillfälle när jag kom dit, det hade gått några år, så kom jag dit och sa, nu är det färdigt igen. Ja, saken är den, sa han, att jag är förbjuden att ge de där sprutorna i fortsättningen. Plutt. Jo, det måste jag berätta. Sista gången jag var hos honom, han hade haft en sköterska tidigare. Men då när jag kom dit till honom så hade han en ny sköterska. Och då när jag kom in till honom och vi satt och pratade, så sa jag, det var en jävla vacker sköterska du har fått, sa jag. Och jag hade ingen aning om vem den där sköterskan var. Men jag hade sagt så där hur vacker hon var. Så säger han, ja, det är min fru.
Jag tror att du inte sa någonting mer, hör du?
Ja. Det är bra. Men det är sant, förstår du. Och jag hade ingen aning om att det var en skrift.
Ibland är tiga guld. Det finns en sann historia som jag älskar att höra. Och jag tror i Tyresö Radio, Radio Tuff, var först med den. Och den har sen berättats på tv och på andra håll. Och det var när du hade givit ut kodispällan. Och du skulle ut och sova och skjuta med kodispällan på ballongen med knopp. Och då behövde du en massa kondomer som råvara, och du ringde till RFSU som tyckte ju att det här var ju bra reklam för deras kondomförsäljning, och du fick en stor jättepaket med kondomer. Ja. Men sen var det något som gick snett. Kan du berätta det?
Jo, jag var ju nybörjare. Vad heter det när man är nybörjare som författare?
Debutant.
Jag var debutant och skulle på en debutantfest på Norstedts förlag, och då skulle jag skjuta på ballonger. Och så fick jag de där ballongerna, och så visade sig det att de var glidmedelsbehandlade. Så när jag gjorde en knut så flög den ballongen, knuten gick upp.
Surrade bara iväg.
Ja, den surrade iväg som en jävla satellit. Jo, och då ringde jag till RFSU och sa, ja, du förstår, den där glidmedelsbehandlingen, den kan du tvätta bort med tvål och vatten. Mm. Det gjorde jag. Ja. Och när jag hade gjort det så tänkte jag, ja, har man haft tvätt så klart att man ska hänga också.
Mm.
Så jag har mellan ett par björkar framför huset, då har jag ett klästreck, och tre meter därifrån går vägen, lidvägen.
Mm.
Så tänkte jag, och det här var vinter och en halv meter snö.
Och tidigt på morgonen.
Och tidigt på morgonen, så jag hade bara pyjamas och morgonrock på mig.
Mm.
Jag hade bråttom. Jag gick ut i snön där. Mm. Jag tog 10 klenyper. Och så tog jag 10, hade tvättat de där ballongen, de där kodisarna. Och 10 klenyper, och det var olika, det var blackjack och det var grön mamba, blubblut. Så hängde jag upp dem där. Och när jag hade hängt upp 2 stycken ungefär, så såg jag ett äldre par kom på vägen bakom mig med en hund. Och så tänkte jag, ja, de går väl förbi. Så jag fortsatte att hänga upp dem där.
Alla 10?
Alla 10. Men jag såg ju att de gick inte förbi, utan de stannade bakom mig. Så när jag hade hängt upp den där 10:e där, och så stod jag och tänkte, jag måste ju säga någonting åt dem när jag vände mig om. Men jag visste inte vad jag skulle säga. Men när jag vände mig om så stod de där och tittade mig rakt i ansikten. De hade ögon stora som tefat. Då tittade de rakt in i ögonen, så sa jag, vilken jävla natt. Och så gick jag in.
Stapplade in.
Och tog ett varmt fotbad.
Du har lovat mig en historia.
Jag måste väl berätta något rart. Jo, det var på tåget. Det var ganska länge sedan. Och tåget gick ju från Stockholms central och stannade vid Stockholms södra och Älvsjö och Styrsta och sådär. Och konduktören efter varje station gick igenom vagnarna och ropade.
Mm.
Men när hon kom till Tumba så sa den här lilla flickan som satt i sin mammas knä, så sa hon till sin mamma, får han aldrig tag i henne? Ja, vad menar du? Jo, den där farbron som kommer och går igenom här och ropar på Nypon-Stina.
Ja, Nypon-Stina. Ja. Nypon-Stina. Ja, svenska språket är mångfacetterat. Ja, har du något budskap till folket? Du har cirka en minut på dig nu, Roland Schütt.
Ja, budskap till folket. Det där var jag inte beredd på, den frågan, men... Ja, jag skulle kunna säga...
Ska man inte vara så positiv som du är nu i nästan 83 års ålder? Att man alltid när man frågar dig, hur mår du, Roland Schütz? Vad är det du alltid brukar svara?
Ja, när du ringer åtminstone och du frågar jämt, hur mår du? Fint som fan, säger jag.
Ja.
Och det hoppas jag att jag ska må till sista andetaget.
Mm. Du har ingen ny bok på gång?
Nej, men jag har skrivit ett filmmanus på den andra boken.
Mm.
Och det är lite marigt för att de har dåligt med pengar, filmbolagen här. Och nu ska jag vända mig till Amerika.
Lycka till med det, Roland Schütt. Och försiktigt hem. Och glöm inte att vaxa mustaschen.
Det är redan gjort. Det är redan gjort.
Tack för
det. Ja, det ni har hört nu, det är alltså en gammal intervju från 1995 där Åke Sandin intervjuar sin kompis Roland Schütt som föddes 1913 och dog 2005. Och det är en del av den skatt vi har här på Tyresöradion. Vi har mängder med gamla intervjuer som vi nu håller på att lägga ut. Och vill ni lyssna på fler sådana så söker ni på arkivpärlor på vår hemsida. Och jag som producerat det här programmet heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.